Det är du som ska starta idag.
Är det jag som ska starta idag?
Är du eller jag som låter?
Är det du eller jag som... Det är så jävla bra! Hassan då, är det inte det?
Ja.
Älskar Hassan. Kortklippt, kortklippt. En, två, tre. Prille, prolle, prille, prolle. Sådär. Hej och välkomna till Kortklippt, en liten syntetisk podd här i den internetiska etern från mig, Johnny Orrila och Niklas Winde. Tjena läget!
Tjena, tjena. Jo, men det är bra. Det är riktigt bra faktiskt. Jag ska snart byta jobb så att jag är lite så här pepp.
Hoho, ja det är underbart. Alltid roligt att byta. Byta för att hitta några nya utmaningar som man så fint brukar skriva på LinkedIn när man hittar något nytt.
Ja, jo, men det ska bli kul. Jag har harvat i samma banor ett tag nu och känner att det är dags för att fräscha upp lite. Så att det är alltid bra med förändring trots att jag är ju lite så här, eller man är ju där till mans, höll jag på att säga, lite förändringsobenägen. Så att det är alltid lite jobbigt med nytt, men ja, jag känner mig, det här ska bli bra.
Ja, men det är gott. Jag har faktiskt också bytt jobb ganska nyligen i februari. Du vet, man har harvat på i 11 år på det förra jobbet. Så det är som du säger, det är skönt med lite nytänk liksom och nya idéer. But jag gillar ju att jobba länge. Alltså, om man brinner för någonting, ett företag eller en produkt, så är det alltid kul att liksom försöka göra så mycket som möjligt gott utav det. Men jag tror att 10 år är nog gränsen liksom, som jag personligen känner liksom, innan man... Ja, man har hunnit med att göra det mesta liksom. Det är dags att byta då.
Ja, och det kanske gäller för ett musikprojekt också. Att man liksom, fast de kan man ju växla om lite mer i, tänker jag. Det är kanske värre om man är i ett band. Jag lyssnade på den här ganska långa intervjun med Covenant nu nyligen. Med Eskil och Joakim. Har du hunnit höra den?
Nej, jag har inte hunnit lyssna på den. Den visste jag fast inte ens om att den fanns. Så att du får droppa den till mig. Vi kan lägga den i show notesen också för andra. Så ska jag ta en lyssning.
Absolut. Det är en kanadensisk podd, tror jag. I Die, You Die. Två killar som har... We Have a Technical, tror jag den heter. Och där intervjuar de ju en massa spännande artister då, naturligtvis. Men just det här är ju liksom the Definitive Covenant Guide. Liksom, för de går igenom hela bandets historik liksom, under 3 timmar. Right. Ja, så det är en jättebra podd. Och Eskil och Joakim är ju otroligt bjussiga och berättar om liksom, hur det var. Och då, efter ett tag så kommer de ju in på de här lite senare skivorna där de har hållit på i 10-15 år. Och liksom hur dynamiken förändrar sig i bandet och hur liksom... men alla växer ju upp. Man blir ju vuxen, man skaffar barn, saker och ting händer i livet, man flyttar runt i världen. Sådana där saker är ju ganska intressant.
Jag kan nog tänka mig det. Alltså, jag har ju många projekt som jag har hållit på med väldigt, väldigt länge. Men det är ju inte på den nivån som Covenant. De åker ut och turnerar och de egentligen hade väl det som brödföda under en längre period. Utan så jag kan tänka mig att det blir ganska annorlunda dynamik där. Mm. Men när man som artist måste liksom... Jag tänker på vad som händer med livet. Jag har ju haft en... Alltså, jag är ju lite premierad där att det som jag sysslat med har alltid varit med hobby. Så jag har inte haft ett krav på mig att leverera musik. Annat än att för att jag tycker det är kul liksom. Ja. Så att jag kan tänka mig att det är en ganska... Stor skillnad då mot någon som verkligen driver liksom en bandskuta framåt på det sättet. Så att jag är jättenyfiken på att höra den podden, så ska jag ta och lyssna på den direkt efter att vi har snackat.
Ja, det tycker jag definitivt det ska göra. Men ja. En personlig fråga då, tror du att du skulle vilja leva på musiken?
Nej, det tror jag inte. Nej, inte ha det som så huvudinkomst. Jag var ju lite grann inne på det spåret, tror jag, började på 2000-talet. Jag hade eget företag, jag jobbade mycket med mainstream-artister då på den tiden. Mixade, masterade och du vet, det ringde på fredag morgon. Vi ska vara med på tv här ikväll, behöver backtracks liksom, som var tvungen att skicka det liksom. Och så satt man och kollade på tv, så hörde man låten sen senare på kvällen. Visst, det är ju roligt där ju på sätt och vis, men jag känner liksom att det tog lite grann i alla fall för mig udden av den kreativitet som jag hade inneboende liksom. Så att när jag jobbade med musik varje dag åt andra, då kände jag hade inte riktigt tid att göra något eget som jag själv brann för. Så att Det var väl ett val jag gjorde då, medvetet val. Nej, jag tänker bara jobba med sånt som jag vill göra själv. På hobbynivå så får det bära eller brista liksom. Och det var då Burg föddes som projekt då, 2013. Mm. Så att på den banan har jag bara kört sånt som jag själv tycker är kul att göra. Det känns stabilt och känns bra. Jag kan ha ett vanligt jobb på dagarna. Och du vet, driva in pengar till att köpa syntar. Och så kanske det kommer någon bonuslant ibland när man säljer någon platta. Liksom. Men det blir aldrig så att man, du vet, jag går ju alltid back på musiken. Alltid, konstant ja. Back liksom. Så det kommer nog alltid vara så tror jag. Så att det är en väldigt dyr och extremt rolig terapi och hobby för mig. Så ja. Kommer det alltid vara.
Nej, men jag tänker också på, det är ju en sak att man jobbar med andras musik som jag gör lite grann vid sidan av, men jag menar att leva på din egen musik, för där känner jag en rädsla för att jag inte har tillräckligt mycket musik i mig, eller jag vet inte, jag känner inte att jag tycker att det är så pass, vad ska man säga, lockande eller roligt att hålla på med att jag skulle kunna sätta mig och göra det 8-5 liksom, för att jag har ett kontrakt på att göra det och släppa x antal skivor eller hur det nu funkar.
Mm. Ja, så ska man dra strå till stacken. Jag skulle kunna tänka mig och du vet, vara hemmagubbe, vara morfar liksom, och typ på min fritid och sitta och göra musik utan vinstintresse liksom. Så, typ som det enda jag gör. Jag tror nog ändå inte att jag skulle vilja gå till den nivån där jag verkligen kände kravet på att leverera min egen musik för att kunna få rullians och få kunna hålla lamporna tända hemma liksom. Så att jag är väl lite för gubbekväm nu, tror jag, 50 plus liksom, så att det är nog ganska stor omställning för mig att göra en sån sak. Men hade du frågat mig när jag var 17 så hade jag nog sagt ja utan att blinka, tror jag. Och den förändringen kom nog typ när jag blev förälder, kanske någonstans där typ i början av 20-årsåldern liksom. Att ja, nej, det kanske inte är så jävla kul att vara rockstar längre. Så att det har liksom naturligt förändrats för mig, min inställning till att bli då rockstjärna inom situationstecken.
Ja. Eller så är vi bara bittra för att vi inte lyckades bli det.
Nej, men alltså jag tror inte det. Jag känner inte det själv. Jag har ju vänner som är rockstjärnor inom Cult on Cult. Det är ju inget kul liv, va? Är det ju inte. För nej. Man liksom har ju inget privatliv. Du vet, man är liksom en figur hela tiden i media. Och det är liksom svårt att göra någonting utanför den musikaliska sfären då. Som man då kanske inte alltid själv kanske kan stå för på grund av X, Y, Z. Man alltså alltid vara den här, du vet, artisten inför andras ögon. Jag hade ju lite grann av den känslan när vi var turnerade mycket, mycket i Tyskland med Popfabrik. Då var liksom dyrkans nivå nästan på de fansen vi hade där. Och det var nästan lite obehagligt tycker jag. För att, alltså vem är jag liksom, du vet, att se upp till? Jag vill ju träffa människor på lika villkor. Och då känner jag liksom den här fangrejen som uppstår då inför en idol blir liksom ett konstigt skimmer liksom. Som inte jag tycker om att ha kring mig som person. Så att jag tror att jag skulle ha väldigt svårt för det. Den typen av situation faktiskt. Det är någonting som jag känt även när jag var tonåring. Gjorde jag. Så att det är en märklig situation. Liksom. Visst, det är alltid kul att prata om musiken. Varför man tycker det är roligt att göra musik. Och intressanta tekniska diskussioner som man kan ha idag. Det är ju en sak. Liksom. Men den här idoliseringsgrejen har jag... är en märklig grej som jag aldrig förstått mig på. Liksom. Vi är ju alla... samma skrot och korn.
Ja, men det tycker jag också. Alltså, alla har ju olika förmågor och olika talanger och sånt där. Men i grund och botten så är vi ju människor allihop. Alla måste äta och sova och allt vad vi gör. Så ja, vi liksom, jag har alltid haft svårt med den här idoldyrken som folk ägnar sig åt. Och även om jag kan se upp till människor som är väldigt duktiga på en specifik sak. Och respektera och liksom... se upp till dem för just det de gör. Så är det ju fortfarande i slutet av dagen en person där bakom.
Ja, precis.
Och alla personer har ju bra och dåliga egenskaper och liksom, därför kan man inte höja någon till skyarna, för det, den kan vara en fantastisk musiker men den kan vara ett jävla as på fritiden liksom.
Precis.
Jag vet inte.
Det är samma sak som jag känner kring liksom det kungliga huset. Till och med Carl Gustav har ju rännskita ibland också i bakis liksom. Så ja. Att det är ju just den här grejen att bara för man har en viss stämpel på att man är en publikfigur av något slag, så är man ju fortfarande bara en vanlig person liksom. Och det är ju lite grann så jag vill att vi ska mötas liksom i rummen vardagligt på samma villkor. Så det är så jag känner.
Jag vill också det. Jag tycker det blir det blir bättre då. Men därmed är det inte sagt liksom att folk har, vad ska man säga, gudabenådade gåvor och talanger och ett driv som gör att de utnyttjar dem till full och att de liksom genom hur de har levt sina liv befinner sig på ett sorts annat plan. I både fråga om talang och liksom livserfarenhet och sådana saker. Det tycker jag, det är ju inget konstigt. Men i slutet av dagen så blir de blir ju inte gudar på det sättet liksom.
Nej, precis. Ja, nej, men det är en bra tankeställning. Jag tror nog att det är någonting som jag i alla fall personligen kommer att leva på, alltså framgent också, och tänka på det musikaliska, det artistiska och utbyta kunskaper liksom och erfarenheter med andra liksom musiker i världen. Det är ju lite grann det vi gör här med podden också tycker jag, så det känns som en bra segue.
Ja, men precis. Ja, det var egentligen ett litet sidospår här, för att det vi skulle komma in på var ju det här med att hjälpa andra med deras musik. Vilket jag faktiskt har fått äran att göra med en kille som heter Billy Rimgard. Som först hjälpte jag honom i hans duo tillsammans med en annan kille som heter David. Det här får Niklas från framtiden komma tillbaka och tala om vad han heter. Ja, här är Niklas från framtiden och det behövs inte. David hette han mycket riktigt, andra halvan av Halvstorm med Billy Rimgard och David Pagmar. I vilket fall som helst så kallar de sig Halvstorm och släppte en EP här för några månader sedan. Som varit riktigt bra. Men Billy sitter ju på fritiden och gör ambient i ett annat projekt som heter Frönäs. Och efter att vi hade samarbetat med Halvstorm så hörde han av sig och frågade om jag hade lust att hjälpa honom med hans ambient-album. Och framförallt som ett slags lyssningsstöd. Snarare än att hålla på och mixa och grejer. För han var inte säker på att han skulle kunna exportera alla spår med de effekter som han... Ja, men som har liksom vävts in i spåren och som har blivit så viktiga för dem för att det ska funka då. Så att,
intressant. Så ja. Var det lyssningsstödet i egenskap av att du gav en kreativ bild på, eller var det en teknisk bild, eller var det en kombination av båda?
Ja, det var både och. Så att jag fick hela albumet för några månader sedan och började lyssna och skrev kommentarer tillbaka då. Så bollade vi lite fram och tillbaka. Och det är en väldigt tacksam uppgift att bara få tycka och ha åsikter och skicka fram och tillbaka. För det är liksom, jag behöver ju inte, om jag säger så här, jag tycker att den här saken behöver mera luft och rymd. Då behöver jag inte skapa den där luften och rymden, utan det är upp till han att göra, om han håller med. Så det är ju väldigt smidigt för mig att bara skriva ner en massa tankar. Så att jag lyssnade igenom hela albumet en gång och sen så lyssnade jag en gång till och skrev under tiden jag lyssnade. För att liksom bara spontant häva ur mig liksom varenda tanke. Och det var väldigt konstruktivt och saker som slog mig upp omedelbart var saker som han inte hade tänkt på. Men sen han testade liksom att, för att jag tyckte att han hade några reverb på som jag upplevde som väldigt resonanta och lite påträngande. Och det visade sig att han hade kört genom några pedaler som hade ett lite speciell klang då. Så när han tog bort det och fick bort den här lite jobbiga resonansen så upplevde han att allt fick bättre plats, så att det liksom bitarna la sig rätt och började låta som han egentligen hade tänkt sig. Så det var jättekul och det slutade med att han kom hem till mig och vi lyssnade igenom alltihopa en gång till tillsammans och liksom tittade på små detaljer och hittade någon grej han kunde fixa till i någon låt och så fixade han det. Och så masterade jag alltihopa och så kom det ut på strömningstjänster och sånt i fredags.
Kan vi kanske ta och lyssna på en av låtarna där från den skivan kanske?
Det tycker jag vi ska göra och det är en låt som han hämtade, eller han tog hjälp av en kille i Italien som spelade lite flygel på den här, eller piano. Vart riktigt, riktigt bra.
Vi lyssnar.
Ja, det är lite roligt då, för att han hörde av sig till den här killen, visade det sig nu då, när han kollade upp det här inför vårt samarbete då. Att det var 2020 under pandemin som han hörde av sig till den killen. Så att de flesta av de här låtarna har uppstått under pandemin då, men de har fått liksom marinera lite fram till nu. Så att, jag tycker det här låter bra. Och det, hela plattan är ju så här ambient, fast den är lite... Det är inte mjuk och skön yoga-ambient eller vad man ska säga, utan det är lite... Ja, men lite mer abrasive, alltså lite mer vassa, hårda ljud här och där.
Jag tycker det är viktigt. Alltså den typen av ambient som jag går igång på. Kanske inte snudd på dark ambient, men det ska... Jag tycker det är viktigt att det finns en rörelse i musiken som skapar lite känslosvall. Att det inte bara är den här skimmer, du vet, den här bakgrundsspa ambient-musiken liksom som... Så vissa tycker om att göra och lyssna på också, men det är inte någonting som faller mig i smaken. Jag tycker att den här lite hårdare, lite mer intressanta ambientmusiken som har då även alltså vissa rytmiska former som melodier och annat liksom som man kan fastna i och lyssna på. Det tilltalar mig extremt, extremt mycket att göra. Så det är sån ambient jag själv vill göra. Vi har liksom inte riktigt kommit till den nivån att jag har lyckats... Ja, producera någonting som jag själv är nöjd med. Jag håller på med ett projekt, så kanske någon gång i framtiden kommer det en ambientplatta från mig också.
Ja, det får vi se. Det blir spännande. Men jag tror i så fall att du kommer tycka om den här skivan, för Billy själv, han beskrev att han ville ha ljud som låter som en maskin som drar sin sista suck. Så det är liksom en synt som dör helt enkelt.
Det var lite ledsamt var det, men jag får ta fram nästa ucka och slå på skivan, tror jag.
Ja, jag tror du kommer gilla den.
Ja.
Ja, en annan som har musik som levebröd är en kille som kallar sig för Studio Vinden. Han tror jag håller till neråt Göteborgstrakten och har sin studio på en vind då. Henrik heter han, och han har fokuserat mer på rock och lite åt det hållet när han jobbar med musik. Och jag har jobbat med en artist som kallar sig för The Imminent Collapse, en kille som heter Mattias, som gör lite gitarrbaserade grejer. Och jag har hjälpt honom mixa och mastera ett par gånger, men jag känner inte riktigt att jag gör musiken rättvisa, för att många gitarrmattor med mycket effekter på och sånt där har jag svårt att liksom få ihop det så att det liksom blir på rätt sätt. Så att jag tussade ihop de här två killarna plus schyssta trummor från Sven Fredrik då, som ju är känd från Lamour-gänget och han och jag har ett projekt ihop också. Och Henrik på Studio Vinden gjorde ett kalasjobb med den här låten, så den tycker jag ni ska ta och lyssna på. Henrik på Studio Vinden har ju naturligtvis lite sociala medier och lite närvaro där då. Och han slängde ut en fråga som jag tyckte var lite intressant. Så hade vi en liten diskussion om det, han och jag. Och jag skulle vilja höra din tagning på det. För han sa så här: behövs verkligen mastering om mixaren gör sitt jobb korrekt?
Ja, så. Alltså det där är ju en väldigt intressant fråga. Jag har väl egentligen två svar till det. Det första är om man ska vara rent 100% artistisk och titta på gammal, du vet, 60-70-tals musik liksom, där dynamiken är väldigt hög. Vissa partier är låga, vissa partier är väldigt höga. Jag har en favoritplatta med Cabo Junkies som heter Trinity Sessions, där de har spelat in då. Allihopa sitter liksom i en ring runt ett par stereomikrofoner, ett par, kommer inte ihåg vilken typ det var, men det är i alla fall, allting är inspelat i ett rum då. Och den här skivan då, i sin första iteration, vad jag vill minnas, var inte mastrad. Och den hade väldigt dynamiskt, fint alltså material. Och det de var tvungna att göra då, typ att om Margot Timmins röst då inte hördes tillräckligt, eller om den var för hög, då fick de liksom manuellt att flytta henne längre bak från mikrofonen för att den slutgiltiga mixen skulle bli bra. Och det där är någonting som jag vurmar för när det gäller just liveupptagningen, att det finns en dynamik, det finns ett liv, det finns ett rum som liksom återges då i inspelningen. Och då tycker jag att en mastering, det den gör, det är att den normaliserar och plattar till allting och egentligen förstör dynamiken i materialet. Så i ett sånt fall skulle jag säga att mastering är absolut helt onödigt, för det dödar liksom den originala artistiska idén då. Och det är ju svar ett då. Svar två är ju egentligen om man ska liksom kunna konsumera den här musiken på socialt media, på de tjänsterna som vi har, strömning och sånt där, så funkar det inte att ha omasterat musik, för att din musik kommer bli lägre i volym, det kommer inte höras. Så att rent liksom konsumtionsmässigt sett så förstör man möjligheterna då för musiken att representeras på ett bra sätt. Så att mastering är ju egentligen någonting, nu hittar jag på lite grann, killgissar, men det har tillkommit lite grann liksom på grund av att man ska normalisera musiken och allt ska vara lika högt liksom. För på den tiden när jag spelade in blandband då, från olika volymer, då var jag väldigt noga med att höja och sänka volymen för att allt material skulle låta lite annat på bandet, så jag slapp höja och sänka då när det kom en låt som lät för mycket. Och det var lite grann en digital variant då på det här som man liksom använder på musikmaterial. Även om det är bra mixat, så vad heter det? Ska man säga, även om det är bra mixat så gör man en masteringsrunda på det för att det ska vara lite högre, lite mer loudness wars så att säga på det hela. Det finns väl egentligen ett tredje svar på det här också, att jag gillar ju när man gör mastering bara för att förstärka ursprungsmaterialet. Man gör en dynamisk mastering, inte ens som en eltapes hård liksom. Då tycker jag att det funkar bra på dynamiskt och akustiskt material till den nivån att okej, man kanske gör en remaster på en gammal Pink Floyd-platta. Då kan kanske remastern vara det valet som jag själv hellre lyssnar på än originalet, för att jag tycker att vissa detaljer då som inte kunde höras i originalmaterialet kommer fram liksom. Så det finns ju många olika äggar på den där frågan. Nu har jag ramlat lite grann. Vad tycker du själv?
Jag tycker också att frågan är mångbottnad, och egentligen, jag menar, mastering uppstod väl egentligen som ett steg efter mixningen för att man skulle anpassa materialet till det medium det ska skickas ut på. Jag menar, en vinyl kan ju inte bära vilka frekvenser som helst, och då måste man se till att det liksom funkar där. Så det är väl min uppfattning att mastering uppstod som för att fylla det behovet så att säga. Men som du säger sen, när det har kommit till radio, alltså radiospelning och senare strömningstjänster, så har det ju blivit att man mastrar för ett loudness war eller någonting i den stilen. För nu har vi ju inte riktigt loudness war på samma sätt längre, men vi har ju fortfarande, folk vill ju fortfarande nå ut i bruset och trycker ju upp både volym och sen upplevd volym snarare nu då med clippers och saturation pluggar och sånt där, så skapar snarare en upplevd volym än förstärkt luft så att säga. Men som jag förstod Henriks fråga, om jag ska tillåta mig att tolka honom, så menade han väl på att En duktig mixare kan få ett färdigt resultat som låter likadant som det skulle göra om en dålig mixare hade gjort det och en bra mastrare hade mastrat det så att säga. Så att han menar på att en duktig mixare ska kunna få mixen att låta precis lika bra och sammantryckt och vad du vill som den blir om du sätter en masterplugg på den.
Ja. Jag håller nog med där. Alltså det finns ju saker man kan rädda i en master. Det finns saker som man inte kan rädda i en master. Utmaningar som jag själv har, så att jag gör en platta med 10 låtar, det är att mixa alla de 10 låtarna så att de låter likadant. Då är det enklare att låta masteringstekniker och sköta den biten för att få en mer harmonisk följsamhet då i de låtarna som finns på ett album då. Så det kan ju vara någonting som också är en stor fördel när man släpper större verk då.
Ja, men om man bara tittar på en enskild låt med ett antal spår i, så kan du naturligtvis komprimera varje spår lagom mycket så att du får en mix som låter lagom komprimerat. Men när du lägger en kompressor på hela masterbussen så jobbar ju den med hela signalen och då påverkas den ju på ett helt annat sätt. Så att jag skulle vilja hävda att en busskompressor, om du ska trycka ihop materialet lite grann, så kommer en busskompressor göra det på ett annat sätt än om man hade haft en kompressor på varje spår.
Absolut, absolut. Så att, och, alltså en duktig mixare kommer ju ha en busskompressor också, ja, på mastern ut innan man släpper den till mastering. Så att det där är nog inget... Det är nog mycket, mycket valid, alltså mycket korrekt beskrivning av problembilden.
Ja, för jag vet ju inte om han menade så, men jag tänker så här att jag tror ingen mixare kan få hela mixen att låta som om det satt en liten busskompressor på slutet. Och det, nej, kanske det inte var vad han menade.
Nu får vi utmana oss här då, kära lyssnare, om ni tycker att... Jag tycker att det är något snudd på omöjligt att få samma resultat utan busskompressor på hela masterbussen, så att säga. Men det är ju min personliga känsla som jag har baserat på det materialet jag har jobbat med genom åren. Man kan inte få den här differensen mellan de olika sakerna och jobba på ett bra sätt. Om man inte har en grupp då kanske med bas och trummor. Men det är precis samma sak. Man gör ju en buss utav det liksom.
Ja, så. Exakt. Ja, för att jag menar, det är ju bara att se själv liksom, att om du har en mix med en kick i och sen så har du en kompressor på hela mixen och så höjer du kicken massor, då kommer ju kicken få kompressorn att stänga och då kommer ju allting tystna när kicken kommer.
Precis, precis.
Och det kan du ju inte få till på något annat sätt.
Nej, nej.
Annat än att sidechaina hela mixen, men då är du ju inne på andra saker liksom.
Ja, men då gör man ju egentligen samma sak fast på ett mer komplicerat sätt.
Ja, precis. Så att ja, nej, inte som med vad säger jag, all ödmjukhet och risk för att jag har feltolkat Henrik, så skulle jag vilja hävda att det finns saker som en master kan göra som en mixare inte kan göra.
Och mixaren bara tillåts att jobba med de separata kanalerna innan masterbussen då. Måste ju tillägga som ett disclaimer, tror jag.
Ja, yes. Men precis, precis. Men sen så som du säger att lyssna på remasterat material. Alltså, jag tycker ju inte att mastering av sig självt betyder att du ska trycka skiten ur materialet och ha en jättehård limiter på. Utan det kan ju snarare vara lite finkänslig EQ. Det kan vara multibandskompression som går in och plockar vissa frekvenser som förut liksom försvann. Så du får lite gnister på lite här och där. Och kanske ett trevligare mellanregister för att det kanske är inspelat på något gammalt rullband från 73 liksom, som har blivit lite ledset. Så att en remaster är nog inte alls dumt.
Nej, jag tycker inte det. Alltså, det finns ju svenska, nu kommer inte ihåg vad de heter, svenska hifi-nörd, någonting, ja, det är sällskapet. De bad ju om att få mastertejperna från Olofsson och Falks första album med Rymden i blodet. För att de ville ha en omasterad version på den. Och jag har ju lyssnat på den jämte den masterade, det vill säga den vanliga menyvarianten. Jag tycker att den här omaster låter ju bajs i jämförelse. Man hör inte sången liksom, det ligger och dyker under och sådär. Så att det finns ju liksom en vinst i att göra en normalisering till en viss nivå. För att det ska bli liksom njutbart och lyssningsbart på ett bra sätt då. Och det är väl lite grann det, tror jag, som är nyckeln till en bra mastering, och bara liksom förstärka originalintrycken istället för att sätta liksom en sån här superpressad variant liksom på det. För det är det jag känner att många av de masterare, dig inkluderat liksom, gör, som jag jobbar med, som har den här liksom lilla fina touchen som lägger till det där lilla extra bara istället för att förändra materialet till någonting helt annat då. Och det är det jag tycker är viktigt också, och det som man måste poängtera på är att det är viktigt att personen i fråga som gör mastering förstår musikgenren. För att om man inte förstår liksom det förväntade resultatet, så är det ju väldigt svårt att göra ett bra jobb. Så där är det ju viktigt då att gå till en person som kan elektronisk musik, visavis kanske gå till en person som kan akustisk musik på ett annat sätt. Och då tror jag att tillvägagångssätten och metodiken är ganska stora. Alltså det är stor skillnad på dem, är det. Hur man liksom bearbetar alltså materialet på stereobussen.
Nej, och sen så, det tycker jag är helt korrekt. Och sen så är det också så här att den person du går till och anlitar för att mastra din musik ska ju ha den typ av erfarenhet som krävs för att kunna säga att hör du, jag kan inte göra särskilt mycket med ditt material. Jag tycker det är väldigt fint mixat och det är precis lagom dynamiskt. Jag skulle kunna lägga lite EQ och sånt där, men ärligt talat, det här är bra nog egentligen som det är.
Mm. Det har jag gjort jättemånga gånger. Jag masterade det mycket åt Progress Productions. Jag kommer ihåg en platta specifikt med Martin Rudefelt, Cryo. Han gör ju väldigt extrem och inte extrem, utan han är väldigt speciell typ av alltså, ljuddesign på sina skivor. Väldigt hårt och tillsmashat och sådär. Och i slutändan så bara, nej men det låter så pass bra det här, så vi sätter bara liksom en liten peaklam ut i en threshold och lite EQ, så får det vara klart. Mm. Så det jobbet gick ju ganska fort, gjorde det, att göra. Just på grund av att materialet som kom var redan så pass genomtänkt då. Så att det finns absolut tillfällen när man inte behöver göra speciellt mycket alls som en masteringstekniker.
Nej, men precis. Och därför tycker jag att man ska inte ta betalt för tiden det tar att master, utan man ska ta betalt för den erfarenhet du har som säger att liksom, det kommer bli tipptopp om jag bara gör så här. Medan du nästa gång kanske säger bara, det här behöver jättemycket jobb för att få det att låta riktigt bra. Och då får du ta dig den tiden så att säga. Du kanske måste sitta och automatisera utöver låten för att det funkar liksom inte att ha den som den är. Eller du måste kanske in och pinpointa med något EQ för att få bort någon resonans som är skitjobbig på något ställe. Liksom.
Precis, det är därför jag tycker att de här AI-pluggarna som finns är någonting som är väldigt förkastligt, för att de har ju inte den, alltså den personliga kunskapen kring materialet. Visst, de kan ju jämföra med andra låtar som har likadana kurvor och göra liksom en slags median på det där. Men att förstå när det redan är bra versus vad som behöver göras är nog någonting som det kanske kommer ta ganska lång tid för en AI att kunna hjälpa oss med i musikvärlden. Visst, man kan få liksom en snabb mastering för att få mer normaliserat och komprimerat ljud, fine. Men just den här fingertoppkänslan då som en erfaren masterare kan ge, kommer det ta många, många, många år innan vi har ett jämförbart material att presentera.
Det tror jag också. Men apropå AI, har du hört den där nya Depeche-låten?
Ja, det har jag gjort. Eller Depeche Mode genom... grejen är så här, för att inte låta allt för surkartig och gubbgrinig. Jag gillar ju inte den nya Depeche-plattan speciellt mycket. Men för att vara riktigt, riktigt elak skulle jag säga att det här låter nästan lite bättre.
Ja.
Nej då, nej, men... skämt åsido. Alltså det, man hör ju att det är likt. Det finns liksom, framförallt tonaliteten i rösten och sånt där är ju väldigt, väldigt nära. Men alla de här sibilanserna och artefakterna som ligger i rösten låter ju för jävligt. Ja. Så det låter som en MP3 på typ 96 kHz liksom. Du vet, absolut lägsta nivån du kan tänka dig. Alltså det finns ju liksom ingen fin alltså återgivning av själva rösten. Det är det som jag tycker är så dåligt, att man inte hör rösten. Man hör att det är en Dave Gahan lookalike som sjunger, men det är någonting riktigt, riktigt fel med själva ljudkvaliteten då. Plus att låten är extremt dålig, B att texten är ju helt åt helvete, så att det är lite grann som ett dåligt coverband på en lågkvalitets MP3. Så att om det där som är AI, tumme upp.
Nej, men det som jag tycker är så fränt med AI är att man så fort har kommit så långt. Att man liksom har gått från liksom en sak som nästan klarar Turing-testet på text till att generera musik som låter... Alltså alla som hör det där hör ju att det är en Depeche-kopia som har hört Depeche. Liksom. Och då är ju det genererat från en prompt. Det har alltså skrivit rakt upp och ner text, bara gör en låt som låter som Depeche med text om hjärta och smärta och lite syntar. Mm. Och så bara plupp kommer det här ut. Det är ganska fränt. Mm. Men det är ju för att jag är fascinerad av teknologin bakom. Men jag tror att det är väldigt, väldigt långt innan vi kommer till någonting som är så förvillande likt att det inte går att skilja från originalet. Och sen så är jag ju mer intresserad av de faktiska användningsområdena. För nu har man ju bevisat någonstans att AI kan göra coola saker. Både bilder och filmsnuttar och musik då. Men har vi verkligen nytta av att producera tonvis av content liksom, som är halvbra?
Nej. Det där är ju exakt det som är problemet med hur vi folk rent generellt använder de här nya teknologierna, att vi använder av ren och skär lathet. Vi bara, ge mig en bild, tryck på en knapp, ge mig en låt, tryck på en knapp, ge mig någonting, tryck på en knapp. Liksom. Istället för att tänka då, vad kan AI göra för att göra min vardag bättre som musiker, till exempel. Och försöka tänka de barnen och ställa, använda den här enorma datakraften till att göra någonting vettigt. Som du pratade om tidigare, kanske att man har ett AI som kan hjälpa en att programmera en DX7a. På det här sättet kunna liksom snabbare kunna editera alla de här oändliga parametrarna på ett mer, alltså, användarvänligt sätt. Sådana där saker tycker jag om. För att liksom, om vi tar bort den här latheten från människan, tänk så här, vem som helst kommer du kunna göra musik, vem som helst kan skriva en prompt. Fine, men det handlar inte om det handlar om att vi som människor, som musiker, måste liksom göra fel många gånger, lära oss av våra egna misstag många gånger för att komma fram till det slutgiltiga resultatet. Om man inte har någon friktion i själva liksom processen, i lärdomsprocessen och den artistiska processen, så känner jag liksom att, alltså, slutresultatet blir inte lika engagerande och intressant. Nej. Så det finns liksom en mänsklig faktor där som saknas i hela den här AI-produktiviteten, för att det finns liksom ingenting som, det finns inga hjärta och smärta, liksom ingen kärlek, ingen motgång, ingen förlust, ingen ångest i det här materialet som är tillförlitlig. Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att AI är ett perfekt verktyg för att skapa mer dussin musik för Spotify, liksom. Spotify har ju massvis av sådana här listor med meditationsmusik och göra. Det är perfekt, fyll på med sån här skit bara, och låt Spotify bli en musaktjänst istället, liksom. Det tycker jag är alldeles utmärkt användningsområde för den plattformen. Så kan vi som lyssnar på musik då istället köpa skivor fysiskt istället och gå på en annan plattform som betalar artisterna pengar. Så ja, att, det tycker jag låter som en bra idé.
Ja, det tycker jag låter jättebra. Men jag tror att det finns redan alldeles för mycket musik, och med det menar jag inte att vi ska sluta göra musik, inte så. Men jag menar bara att verktyget borde fokusera på att hjälpa oss att hitta bland den musik som redan finns. För jag är övertygad om att det finns mängder av artister som inte jag har hört som jag skulle tycka jättemycket om. Det finns mängder av låtar som inte jag har hört som jag skulle tycka jättemycket om. Så vi behöver liksom inte en AI som skapar fler sådana låtar. Vi behöver en AI som hämtar upp de som jag tycker om. Och det är ju samma sak som den här AI-applikationen för att generera DX7-patcher. Man vadar ju liksom igenom ett träsk av brus och saker man inte tycker om. Och sen så hittar man de här fina små öarna med det som är verkligen fantastiskt. Och jag menar, det här träsket vi har av musik vi inte tycker om och konst vi inte gillar och allt vad det är ju redan i stort sett oändligt. Tillräckligt stort, tycker
precis,
jag.
Precis. Ja, men jag gillar det. Jag gillar det. Vi ska inte använda AI för att skapa content.
Nej.
Jag gillar det. Vi ska använda AI för att skapa hjälpmedel för oss att kunna skapa content.
Visst.
Så. Tittar man på den aspekten så tar man inte bort den kreativa ådran från människan som är väldigt viktig för mig som person, som artist, att kunna bibehålla. Om jag känner då att jag kan bara med knapp bara trycka så kommer det ut en låt, så vad är då poängen för mig liksom att gå igenom den här processen för att skapa en låt som betyder någonting för mig och som kanske förhoppningsvis betyder någonting för någon annan. Ja. Så att jag gillar det. Jag gillar det.
Nej, och sen, jag menar, som musiker så är det ju resan som är målet. Vi gör ju inte musiken för att stå på en scen och få beröm och priser, utan vi gör ju musiken för att vi tycker om att göra musiken.
Precis. Jag gör ju musik för att jag måste. Det är terapi liksom. Om jag kunde göra musik så skulle jag vara en mycket tråkigare människa.
Ja. Men vi får nog ta avrunda där.
Jag
och
tror
vara tråkiga båda två.
Precis, väldigt tråkiga. Vi avrundar lite grann, men som vanligt så brukar vi alltid säga tack för idag.
Och tack för idag.
Jag vet inte, glöm inte att spela synt kanske.
Glöm inte att skriva prompter till din AI så att du slipper spela synt.
Ja, där får du editera bort.
Bu, Niklas.
Bu. Hej då.
Tack för idag, hej då.
Hej.